Innan jag går in på själva ämnet så vill jag anknyta till samtalet och även till sången här om labyrinten. Finns det något tillförlitligt? Har ni tänkt på det, att ett huvudord i Bibeln som en del tror betyder nu är äntligen slut? Det betyder just det här är tillförlitligt. Det här är tillförlitligt. Amen heter det ordet. Amen. Och det här ordet används om den bibliska undervisningen, och det används också om Jesus Kristus. Jag tror de flesta av er känner igen det här stället i det sjunde sändebrevet till Laodicea. Det börjar så här: så säger han som är, amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. För att lyfta fram det här med amen, det är tillförlitligt, så har vi ju folkbibeln chockat det lite grann med att lyfta fram amen. Amen. Det har liksom försvunnit, och man tror att det ska man bara säga, nu är det slut. Så det kanske är bra att man blir lite chockad. Man ser att Jesus börjar ofta med amen. Amen, amen, jag säger det. Det här är tillförlitligt. Och vad det handlar om när vi nu ska gå till skriften, till gamla testamentet, och fråga oss, är Jesus gamla testamentets Kristus? Så måste man kanske inledningsvis säga någonting om vad menar vi med gamla testamentet. Och då skulle vi kunna säga, vi menar ett vittnesbörd. Bibeln kallas för vittnesbördet väldigt ofta. Och då är det ju lätt att förstå. Vi vet, när vittnen träder fram så är det ju avgörande om man kan lita på vittnena. Vi frågar oss, är det där ett tillförlitligt vittne? Och nu hävdar skriften att det här vittnesbördet är lika sant som Gud är sann och ofelbar. Gud är inte stum. Vi behöver inte gissa oss fram till Gud, utan Gud har uppenbarat sig. Och han har använt sig av vittnen, registratorer om man så vill. Och det största vittnet, som är själva grundläggaren av gamla testamentet, är ju Mose. En mycket märklig man som blev utvald av Gud att vara ett stort vittne. Men också hela Israels folk får en särskild utkårelse. Det vill säga utkåras eller utväljs till ett särskilt, till en särskild tjänst, till ett särskilt uppdrag. Just i samband med Israel, med Israels förfäder och sedan Israel under dess historia, så ska Gud tala, vittna. De ska själva få se, och de ska bära fram detta vittnesbörd. Och detta vittnesbörd, det är det som ger liv. Det är detta vittnesbörd som är ett ljus. Så min tjänare Israel ska vara ett ljus för folken, det vill säga det man har bevittnat. Det man har hört och sett och skrivit ner, det är det som är ljuset. Jag har hört hur, ni vet hur det heter i till exempel psalm 119. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så ett namn för detta är att det här är ett vittnesbörd som man kan säga amen till, som är tillförlitligt. Det kallas också för Guds ord. Och en del missuppfattar det och tänker, ja, det kan man väl ändå inte säga, för det är så många ord i Bibeln. Där finns ju Satans ord, och där finns det otrogna människors syndiga tankar och ord. Så man kan väl möjligen säga att skriften eller de heliga skrifterna innehåller Guds ord, men det är inte Guds ord. Men de har missuppfattat terminologin, begreppen. Hela skriften är Guds ord i betydelsen Guds undervisning. Guds undervisning. Här får vi Guds undervisning om hur också syndiga ord och tankar ser ut. Också hur Satan talar och hur han agerar och säger. Det är Guds undervisning. Så man kan kalla skriften för Guds ord. Det är Guds tillförlitliga ord. Man kan kalla det för Guds vittnesbörd eller vittnesbördet. Tillförlitligt. Och så av det skälet så är det då ett heligt vittnesbörd. Det är många skrifter. Och det är ganska mycket märkligt att så många olika skrifter med olika stil, olika grammatik, olika litterära former likväl skiljer sig inte åt i vittnesbördet, så att det skulle komma fram ett vittne och säga att så här gick det till och så här är det, och så kommer ett annat vittne och säger att det där är fel, som det kan vara vid rättegångar. Utan de här vittnena är samstämmiga. Så att därför säger man inte bara de heliga skrifterna i pluralis, utan använder också singularis. Den heliga skrift. Och Jesus säger om det vi kallar för gamla testamentet, skriften, med stort S. Skriften kan ju inte bli om inte. Och poängen med Jesus och poängen med kristendomen är ju egentligen att här är uppfyllelsen. Här är bekräftelsen. Här är ja och amen. Det var sant, det är tillförlitligt, och det som skulle komma, det har kommit. Uppfyllelsen är här, uppfyllaren har kommit. Så hela Nya testamentet och hela kristendomen bygger på Gamla testamentet, på skriften. Jesus säger, jag har inte kommit för att riva sönder, gör om inte skriften. Jag har inte kommit för att upplösa det, utan för att uppfylla, fullborda. Och då betyder ju det att enligt Jesus så har då skriften talat om honom. Enligt Jesus så är den utlovade frälsningen och frälsaren. Det hör samman då med Jesus av Nazaret, med Kristus. Så det är ingenting annat än det vittnesbörd som redan är givet. Och då, när de kristna går ut och predikar, så vet ni att då säger man inte, nu ska vi komma med något helt annat än vad som står i skriften. Utan man går till skriften. Hur läser du? Och man hade lärt sig av Jesus att det är så det går till. När man var vilsen och oklar, så för Jesus lärjungarna, det oroliga, tveksamma, misstroende, missmodiga, till skriften. Hur läser du? Och han går igenom skriften och visar dem, här står det. Och när han diskuterar med motståndare, så kritiserar han dem inte för att de läser skriften. Ni läser skrifterna och ni menar att ni de har evigt liv. Och så säger han inte, ja men det är för tokigt, det ska ni inte göra. Utan han säger, men det konstiga är, ni läser skriften, de handlar ju om mig. Och så hatar ni mig, så vill ni döda mig. Och så säger ni att jag är besatt av en ond ande. Och så har ni framför er precis skriften. När han går in i synagogan och läser Jesaja 61, så säger han, det här orden som nu vibrerar i era öron, de hörde honom läsa, de har nu gått i uppfyllelse. I stort fall har gått i uppfyllelse i deras öron. De ser det, men det de ser, det stämmer med det de hör. Eller när Johannes lärjungar kommer, utsända av Johannes döparen. Hur är det egentligen? Vem är Jesus? Är det den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Så är det frågan om jämför. Läs skriften och jämför. Och så läste man i skriften. Och så kunde man bara jämföra. Precis det som stod i Jesaja 35, det kunde de samtidigt som de hörde det ur skriften när det lästes, kunde de se det. Jesus är uppfyllaren. Och när man nu ska tala om det här ämnet, jag tänker faktiskt också komma in på Nicenska trosbekännelsen, därför att den grundar sig delvis på Gamla testamentet, på Ordspråksbokens 8:e kapitel. Kommer också att tala lite grann om det här med Krista, därför att visheten är ingen kvinna. utan man måste skilja på grammatiskt feminina och vad texten säger. Det är inte alls samma sak. Så visheten i Ordspråksboken 8 skildras inte alls som en kvinna, fastän själva ordet är feminint. Lika lite som hjälparen, den helige ande, vår försvarsadvokat, skildras som en kvinna, fastän glosan är feminin. Att skilja på grammatiska, genus och själva saken. Men jag kommer tillbaka till det strax, för att vi ska ju se vad Gamla testamentet har att säga. Och så jämför vi. Stämmer detta med Kristus? Eller är det olika? Vi har ju nu 39 böcker att gå igenom. Och vi har inte så många minuter på oss. Så det blir ju lite vanskligt det här. Men om jag bara lyfter fram de frågor kring vilket hela Jesaja-rullen är uppbyggd, och sen kan vi tillämpa det också på andra böcker, så ser vi hur centralt det här är med frälsningen och frälsaren eller Messias. Jesaja-boken tar upp de här tre frågorna. Varför behövs frälsning? Varför behövs Messias? Och tar upp det väldigt grundligt. Vi har gått vilse. Vi är en oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba. Vi vandrar helt naturvidrigt bort ifrån vår Herre och Skapare. Varför behövs Messias? Varför behövs frälsningen? Det klargörs väldigt tydligt i Jesaja-boken, men i hela skriften. Den andra stora frågan är då, vem är Messias? Vem är Kristus? Vem är frälsare? Vem är frälsaren? Och det blir klart och tydligt utrett. Och för det tredje, vad uträttar Messias? Vad är hans gärning? Vad ska han göra? Vad är hans verk? Vad är den verkliga frälsningen? Den frälsning som vida övergår denna enormt stora frälsning, räddningen från slaveriet i Egypten, eller räddningen undan assyriska och babyloniska trupper och svåra belägringar och hemsökelser, som är viktiga saker som visar på Guds makt och Guds frälsning, men ändå bara en svag avglans av den stora, verkliga frälsningen. Det handlar skriften om. Och det hörs ju nästan, svaret hörs i själva namnet på profeten Jesaja, Jeshayahu. Det betyder Herren är frälsningen. Det är Herren som är frälsningen. Herren är frälsningen. Och i skriften, i Gamla testamentet, så dras det nu ingen skarp gräns mellan namnet över alla namn, JHVH eller Herren, och Messias. När Messias kommer till Sion, då är det Herren som kommer till sitt folk. Han har lovat att han ska komma till sitt folk. Han ska gripa in, han ska komma. Herren kommer. Jag ska visa lite grann hur man kan växla mellan att det är Herren som kommer och det är Herrens Messias som kommer. Eller, vilket förvånar mig att så många glömmer bort som skriver böcker om Messias och frälsningen, Herrens utsände. Eller som det står i översättningar, Herrens ängel. Det förvånar mig att det som kanske är det tydligaste och klaraste om själva Messias eller frälsningen, då används inte ordet Messias eller den smorde, utan då används ordet den utsände, Malach Adonai, den utsände. Och Jesus anknyter ju till det. Han säger, jag har inte kommit av mig själv, jag är den utsände. Det är ju nämligen så, och det måste man noga lägga märke till och se efter när man läser, att termer kan brukas utifrån sitt sammanhang på mer än ett sätt. Till och med ordet Gud kan användas i en, vad ska vi säga, lite oegentlig form, så att sådana som har en av Gud viktig ledande position kan i Gamla testamentet kallas för Guds Guds son, och är det flera då Guds söner, och till och med för gudar. Till exempel i psalm 82. Men de är kötsliga, syndiga varelser. Men de har fått ett gudomligt uppdrag, en gudomlig uppgift. Så därför kan det helt enkelt sagt att ni allesammans är gudar, den högste söner. Så kan det användas, det ordet. Och en del startar då i detta och säger, aha, då är det likadant med Jesus. Att han är Guds son behöver inte betyda att han är sann Gud. Att han är ett med fadern. Det måste Jesus ha missförstått när han säger, den som har sett mig har sett fadern, jag och fadern är ett. Men det är ingen missförstånd. Utan fastän ordet Gud och Guds son kan användas också i den här vidare meningen om tjänare, så finns det också då använt i den egentliga meningen om en alldeles bestämd tjänare. En tjänare som är ingen mindre än Herren själv. Jag ska återkomma till det lite mera. På samma sätt ordet sändebud, utsänd, eller änglar, så kan det vara oskapade väsen som sändes ut med budskap som kommer till vår hjälp på olika sätt. Utsända varelser på Guds uppdrag som lyder minsta vink från Gud. Men så används också ordet ängel i en specifik mening, nämligen om en utsänd, en ängel som är ingen mindre än Herren själv. Och det ska vi strax se på. Men vi kanske, eftersom detta kanske är lite ovant för det, kan gå dit med en gång. På hebreiska heter här det som är sagt med Herrens ängel, Malach Adonai. Och Malach kommer från ett verb, la'ach, som betyder att sända ut någon till vår tjänst. Eller sända iväg, sända ut en budbärare. Så Malach, eller om vi använder då det grekiska ord angelos, en översättning, så betyder ju ängel just utsänd. En utsänd budbärare. Och den här speciella utsände från Gud, när dyker han upp? Ja, redan i första Mosebok möter vi honom. Denne utsände kan ropa från himmelen, som i samband med Abrahams svåra vandring upp med den lille Isak på Moria berg. Då ropade Herrens utsände till honom från himlen. Och det kan ni själva läsa hela sammanhanget. Och denne Herrens utsände kan då säga till Abraham, när Abraham i förtroende för Gud ändå är beredd att göra detta omöjliga, när han äntligen har fått välsignelsen, den utlovade ättlingen, så säger Herrens ängel, det vill säga Herren själv, nu vet jag att du fruktar Gud. Den här Herrens ängel, Herrens utsände, låt mig använda översättningen Herrens utsände ett tag, uppenbarar sig i den brinnande busken för Mose, andra Mosebok 3. Där uppenbarar sig Herrens utsände för honom i en eldslåga. Andra Mosebok 3, vers 2. Versen efter så heter de Herrens utsände, då ropade Gud till honom ur busken. Här alternerar man mellan att kalla den som talar och är i eldslågan för Herrens utsände och för Gud. Och när då Herrens utsände talar vidare, så står det Gud sa det. Gud sa det, kom inte hit, tag av dig skorna. Eller kanske vackrare i gamla översättning, dra av dina skor av dina fötter. Och vad säger Herrens ängel, Herrens utsände? Han säger, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och Mose bävade för att se på Gud. Alltså Herrens ängel där. Och Herren, står det JHVH, Herren sa, jag har sett. Vad då? Jo, den nöd och hur det är. Och därför har jag stigit ner för att rädda dem, kommer det sen. Och sen talar han om hans namn är jag är. Jag är Herren, era fäders Gud, kommer sen. Är det bara här som man blandar samman på det här viset Herrens utsände och Herren själv? Nej, på flera ställen gör man detta, så man borde inte behöva sväva i tvivelsmål. Kommer ni ihåg Simpsons föräldrar? När Manoachs hustru, hon kan inte få något barn, hon är ofruktsam, och då uppenbarar sig Herrens utsände. Han uppenbarar sig för Manoachs hustru, står i domarboken 13, vers 3. Och det här blir lite problematiskt. Hustrun säger till sin man Manoach: en gudsman, en Isha Elohim, kom till mig. Han såg ut som Guds ängel, som Guds utsände, som Malach Elohim. Mycket fruktansvärd. Nora Meod. Mycket fruktansvärd. Och så heter det i vers 9 då att Malach Elohim, Guds utsände, kom tillbaka sen till hans hustru. Och så talar man om denne utsände som mannen. Nu är han här igen. Och det är detsamma som Herrens utsände, Herrens ängel. Och så frågar man då: vad är ditt namn egentligen? De är väldigt förbryllade. Och svaret här blir: mitt namn är underbar, Peli. Exakt samma ord, med det enda skillnaden är att det är ett jod efteråt, så det blir adjektivist då, underbar. Samma ord som står om Messias som skulle födas av jungfrun. Ett barn blir fött, en son blir oss given. Och Jesaja 9 säger att hans namn ska vara Pele. Precis samma ord. Under. Joets rådgivare. Det vill säga, ni ska inte gå till felaktiga rådgivare, till onda andar, som det står i Jesaja 8. För att där få besked de som är vilsna och i mörker, säger så här, står det i Jesaja 8:19. De säger till er: fråga andebesvärjare och spåmän, den som viskar och mumlar. Då ska du svara: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda till råds för det levande? Nej, till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådnad för dem. Så kommer då i kapitlet efter: det barn som ska födas, det är då, hans namn är underrådgivare. Honom kan ni fråga, han är amen. Honom kan ni lita på. Och det är exakt samma person som uppenbarar sig här redan innan undret har skett i Betlehem. Uppenbarar sig så som den som har namnet underbar. Och att det inte är vilket sändebud som helst framgår sen av avslutningen: Herrens ängel får upp i lågan från altaret. Och vad säger Manoach då i vers 22? Han säger: nu måste vi dö eftersom vi har sett Gud. Nu är det så att de behövde inte dö tack vare just denne Herrens utsände. Och det läser vi om i Andra Mosebok 32-33. När folket egentligen skulle dö allesamman, de har gjort en guldkalv, de har vänt Gud ryggen. Och Gud säger i alla fall att han fortsätter och ska leda in i det utlovade landet. Men han leder dem inte och är inte mitt ibland dem alldeles så som han är i sig själv, utan han kommer som den utsände. Han säger: jag själv ska inte gå upp med dig, men han säger: en utsänd ska gå framför dig. Herrens utsände, Herrens ängel. Och den är Herrens utsände, Herrens ängel, representeras av molnstoden och av eldstoden. Och inte bara det, utan också av det man kan kalla för Shekina, Herrens härlighet. Och Herrens närvaro mitt ibland folket, ja, det går inte så att Gud själv, jag är mitt ibland mitt folk, men om de skulle se honom, hans ansikte sådan han är, så skulle ingen överleva. Och därför så måste det vidtagas speciella åtgärder, en speciell molnstod, och allvaret med avfall och synd kan man inte pruta med. Det är därför som en del tycker att kanske Gamla testamentet, det ser så grymt ut. Tänk vad djur man måste offra ställföreträdande för att markera att synden måste sonas. Det går inte att komma inför den levande Gudens ansikte annat än genom den utsände och genom offret, det ställföreträdande offret, som också är en bild för just Messias. Och här möter vi sånt som blir så märkligt, därför att Messias är så mycket, han är alltihop. Han är Sion, han är templet, han är tabernaklet, han är molnstoden, han är eldstoden. Han är offerlammet och han är till och med offerprästen. Han offrar, han är både den som offrar och det som offras för våra synders skull. Ja, det här med Herrens speciella utsände, ni kanske inte har tänkt på att han dyker upp väldigt plötsligt framför Mose efterträdare när man äntligen har gått över Jordan och kommit tillbaka in i det utlovade landet. Då står det så här i slutet på Josua 5 kapitlet: medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Nu kommit hit. Det vill säga, det är alltså den utlovade utsände som har gått framför dem som han hade lovat. Och de har nu kommit hit, och då har också denne befälhavare kommit dit. Och vad står det då? Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Och vad säger då befälhavaren? Då står det: befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: ta skorna av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Då var det ingen tvekan. Då kände, det här kände Josua igen från vad som hade hänt med Mose i den brinnande busken. Naturligtvis. Ja, vem är Messias? Det som lite är bakgrunden till de här föredragen, tror jag, är att man börjar tveka om vem Jesus Kristus är. Om man tvekar om han är verkligen Guds son i egentlig mening, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, som det formuleras i Nicenska trosbekännelsen. Om man låter vittnena i Gamla testamentets vittnesbörd träda fram, så blir det ingen tvekan om vem Messias Kristus, frälsaren, är. Han är ett med Herren själv. Och i Nya testamentet står det egentligen så här att det är själva nyckeln, och ingen kan säga, det vill säga den troende blir överbevisad av vittnesbördet om att så här är det, och den troende säger att Jesus är J-H-V-H, eller som vetenskapsmän skulle säga, han är Javé. Fast vi uttalar inte namnet, vi vet inte om det ska uttalas så, utan gör som man har gjort, ersätter ordet med Herren. Och därför bör man nog översätta, ingen kan säga att Jesus är Herren, så inte bara Herre, utan Herren, det syftar på att han är JHVH, annat än genom den helige ande. Det vill säga annat än genom att vittnesbördet har upptänt den förvissningen, den tron i hjärtat. Och då kan man säga med den skett, precis som Paulus, jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Eller som Job, jag vet att min återlösare lever. Det föds in en sån övertygelse, en sån visshet, och den arbetar man inte fram själv, utan den skapas av vittnesbördet, av ordet, av andens ord, skriften. Jag kommer inte ihåg när jag började, men jag tror jag skulle få hålla på 40 minuter, och kanske är några minuter kvar, kan det vara det? Så ska jag ta och gå igenom Ordsvårdsboken lite grann, helt kort. Och sen sparar vi lite andra saker till efter en rast. Ordsvårdsboken. Lönar sig att studera. Och det anknyter till det vi samtalade lite om. Bakgrunden till den essenska trosbekännelsen var ju att den gnostiska tanken hade spritt sig att Jesus var nog inte lika mycket Gud som fadern, utan var liksom Gud eller gudomlig i en lägre mening. Att det egentligen finns bara en evig från all evighet, och så sedan är Jesus visserligen väldigt viktig och fin, men han är skapad som ett mellanled på vägen till människan och den mänskliga själens befrielse, men han är under Gud och inte lika evig, utan han har kommit till tidigt visserligen, men i tiden. Han är ett skapat väsen. Och det är klart, då kan det inte vara som vi sa nu nyss här, att Bibeln visar tydligt på identiteten, hur Messias, sonen, är helt och hållet ett med Gud, ett med Herren, och delar också tronen med Herren. Herren sa det till min Herre, psalm 110, sätt dig på min högra sida, tronen. Och ser vi då på psalm 8:22, så betonas där att just denne frälsare, denne Messias, den sanna visheten, är den evige. Men här har redan 1917 års översättning ändrat eller översatt ett ord så att det har blivit precis som den villolära som nicenska trosbekännelsen bekämpar. I 1917 års översättning så står det i 8:22, Herren skapade mig. Men på hebreiska står det Adonai kanani, och kanani betyder har haft mig hos sig. Hos sig, i sitt hem, i sitt bo. Jag har varit hos honom, står det, redan från begynnelsen. Redan vid begynnelsen av sin väg, står det ordagrant. Herren har ägt mig, eller haft mig hos sig, vid begynnelsen av sin väg. Alltså när Herren gör sin första skapelse, då finns redan Messias där. Han fanns där då redan, han är inte skapad. Men istället för att översätta har haft mig hos sig, eller har ägt mig, eller ägde mig vid begynnelsen av sin väg, så översatt 1917 redan, Herren skapade mig. Och Bibel 2000 går ännu längre och översätt lägger till som det första därefter. Så i Bibel 2000 står det, Herren skapade mig som det första. Och så står det inte i grundtexten. Och vidare då, när det står att denna sanna visheten, denna Messias, fanns där redan vid begynnelsen av Herrens väg, så fortsätter det före sina gärningar i urtiden. Bibel 2000 säger bara för länge sedan. Och sen i nästa vers så stryks det här under ännu mer. Där står det: av evighet är jag insatt, från begynnelsen innan jorden fanns. Så står det ordagrant. I Bibel 2000 så står det istället för det ordagranna: av evighet är jag insatt, så här: i urtiden formades jag. Men så står det inte i grundtexten. Hebreiskt ord kan inte översättas så. I Bibel 2000 har det blivit: urtiden formades jag i begynnelsen. Men av evighet är den oskapade visheten, Messias, där insatt från begynnelsen innan jorden fanns. Och varför säger då den nicenska trosbekännelsen: Gud av Gud, ljus av ljus, född och icke skapad, av samma väsen som fadern? Jo, därför att det står så här i Ordspråksboken. I 24 versen kommer det sen: innan djupen blev till föddes jag. Och ordet födas, det betyder gå ut ur. Han gick ut ur. Föddes jag. Och så fortsätter det, hinner inte gå igenom det allsammans, i till exempel 27 versen: när han beredde himlen var jag där. När han välde en svär över djupet till hån, som det står i skapelseberättelsen, vattenmassornas djup, då var jag där. Och i 30 versen så står det: då var jag verksam vid hans sida. Eller riktigt ordagrant så står det: då var jag verkmästaren vid hans sida. Det är alltså ingen kvinna, fast det är ett feminint ord. Då är jag verkmästaren. Luther översätter ordagrant här: da war ich der Werkmeister bei ihm. Och det är ett hebreiskt ord, amon, som betyder arkitekt, verkmästare, master workman. Och då förstår ni att Paulus, han kunde hebreiska. För det är bara att jämföra med Kolosserbrevet 1, vad Paulus säger om Kristus: genom honom har allting blivit till, och utan honom har ingenting blivit till som är till. Både Johannes och Paulus lyfter fram detta i Kolosserbrevet 1, hur står det där, 1:15. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom, vers 16, skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, och så vidare. Jag har inte Paulus hittat på något nytt, utan bara lyfter fram det som står i skriften. Ja, jag ska väl inte kritisera Bibel 2000 bara för, men också här så finns det just, de översätter inte "då var jag verksam vid hans sida", utan den här verkmästaren, arkitekten, det har blivit som ett barn i Bibel 2000. De har utrotat verkmästaren, där verksam. Jag tror att tiden gör att vi ska ta en liten paus här.
Ja, vi tar en paus här på 5 minuter, reser på oss och gör lite bensträckare så vi ska kunna fortsätta sen.
Ska vi samla oss lite till, nu ska det inte bli så långt här. Jag trodde vi sa högst 30 minuter. Högst 30 minuter.
Ja, 30 minuter, sen kan vi ha tid för frågor.
Och så, ja, så blir det tillfälle till frågor också. Ja, mina vänner, ska lyfta fram lite mer om vad skriften, vad Gamla testamentet har att säga om Messias. Ja, ni vet ju att det finns så oerhört många ställen att stanna vid. Till exempel i Zakaria, han kommer ridande på en åsna, på en arbetsåsninas fåle, och hur hans rike skildras som ett rike som inte är geografiskt begränsat till Kanans land eller något sådant, utan det går från floden till jordens ända, och att det är inget vanligt rike, så som, och inte ett mäktigt rike, men ändå inte som de här mäktiga rikena, assyriska, babyloniska eller medispersiska eller grekiska eller romerska som Daniel talar om. De går ju alla under. De är inte eviga, men Messias rike är evigt, ett evigt rike. Och hans tron är samtidigt Davids tron. Han kan till och med kallas för David, som är i Hesekiel 34. Ja, det finns ju så många viktiga ställen här, så jag kanske hoppar lite, men måste kanske bara fästa uppmärksamhet hur det uttrycks i Hesekiel. I bland annat i 34 kapitlet så är ju Messias herden, och därmed kommer vi in på inte bara vem han är utan vad han uträttar. Och då heter det, så säger Herren JHVH, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Ser vi här, nu står det jag själv, jag Herren ska själv göra det. Och han säger, liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades. Och så kommer det då lite längre fram, Det förlorade ska jag söka upp, det som gått vilse ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. Och så går vi ännu längre fram, så kommer det i vers 23 och 24. Jag ska låta en herde uppstå gemensamt för dem alla. Han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara förste ibland dem. Jag, Herren, har talat. Och då kan en vanlig bibelläsare kanske gå vilse och tänka, vem var det nu som skulle söka upp det förlorade och förbinda såren? Jo, det var jag, Herren själv, och så var det som är herden, och så står det, herden är min tjänare David och han ska göra det. Så det går i varann. Och att inte här menas då någon reinkarnation, att kung David som var död och begraven sedan länge skulle återuppväckas igen, det förstår alla, utan det är här då anknyter till David, och ofta så står det ju då, sägs det, är Davids son, så att Messias ibland kallas bara Davids son. Till exempel på Jesu tid så ropar den blinde, Davids son, förbarmade över mig. Han kunde lika gärna ha ropat, Herren, Herren, Herre, Jehovah, förbarmade över mig. Eller du, Herrens ängel, Herrens utsände, förbarmade över mig. Eller han kanske kunde ha sagt, du moln stod och eld stod, du som gör att vi inte går vilse, varken dag eller natt. Förbarmade över mig, han säger där då, Davids son. Jag ska rätta en sak också. Jag sa tydligen förut här om, när jag ville tala om den oskapade ängeln Messias, som alltså född och icke skapad av samma väsen som fadern, så kallade jag visst alla andra tjänsteandar också för oskapade. De är ju inte oskapade, de är skapade. Så kan det vara när tungan slinter. Änglarna är skapade, men den ängeln med stort E är den enda oskapade, lika evig som fadern och den helige ande. Men som avrundning kanske, jag har ju god lust att gå in på Saltarsalmer också, som talar så mycket om Messias, men kanske ska säga så här och avrunda med anslutning till framförallt en bok som ligger med varmt om hjärtat, och vet alla att det är Jesaja, att där kommer det fram också så mycket om hur ska denne höge, helige Herren själv, som kommer som människa, som blir född och samtidigt är Gud, den väldige, den starke guden. Barnet som föds enligt Jesaja 9 är ju El Gibor. Hur ska man förstå detta? Så framhålls det ju samtidigt att denne starke, väldige som kommer, kommer i ringhetens gestalt. Så en vanlig term för Messias är lösly. Sånt där som växer upp ur avhuggna träd, som man tycker det där är inget att ha, det måste rensas bort. Han är lövslyet från Davids avhuggna rot egentligen. Fast det låter ju inte så bra. Vi översätter inte med lövsly, utan vi översätter med telning. Men det är det späda skottet som ser inte ut att bli något rakt och fint träd. Och det är väldigt viktigt att det står. För att den höge, gudomlige, trefalt höger själv, han kommer inte yttre glans och fägring. Det är ingen gloria kring huvudet, utan det kanske är svettpärlor i pannan. Det är inte guldsandaler, utan det är dammiga, utnötta sandaler. Kommer i yttre enkelhet, yttre svaghet. Men han är inte svag. Men han framträder på detta sätt, precis som när han kommer inridande, inte på en stridshingst, utan på det här arbetsdjuret, laståsna. Och det är många detaljer här som man ska lägga märke till.